Jeg har et budskap til denne store forsamlingen. Jeg tror knapt jeg har begynt en andakt eller noe på den måten. Jeg jo en indremisjonsmann og en bedehusmann, så det liksom ikke måten å formulere ting på, og jeg har ikke fått det på noen veldig spesiell måte. Merker jeg tre ord. Gud er trufast. Det står i Bibelen, hele forsamlingen var jo med her i startfasen og proklamerte at Guds ord er sannhet. Jeg hørte hver enkelt av dere. Ikke glem hva du nettopp har sagt. Gud er ikke et menneske så han kan lyge. Gud er ikke et menneske så han angrer det løftesord som han har gitt. Paulus taler i starten av Romabrevet 3 om det jødiske folk, og så sier han, «Hva så om somme av dem var truløse?» Skal deres utroskap gjøre Guds troskap om ikke? Langt ifrå. Det siste brev som vi har fra apostelen Paulus, 2. Timotheus brev, der han forteller at nå er livet hans straks slutt. Han skal bli offret. Hans bortgang er nær. Så kommer han med et budskap. Han har erfart noe, han har levd et vanskelig, utfordrende liv, menneskelig sett, med masse forfølgelse. Er vi troløse, så er han sammeleis? Nei. Så er han trufast, for han har en begrunnelse. Han kan ikke fornekta seg selv. Det er litt av en begrunnelse. Er vi truløse, så er han trufast, for han ser jo tross alt noe bra med oss. Det hadde vært en tvilsom begrunnelse. Var det da tilstrekkelig bra? Han er trufast, for han kan ikke fornekta seg selv. Vi hadde et bilde av jordkloden her på skjermen, denne fargerike jordkula. Om det skal være et lite menneske på denne her vesle jordkula, som er truløs, eller om det er et lite folk innst ved Middelhavet, som er truløst, kan da endre majesteten i det høge som har skapt himmel og jord? Et eller annet som gikk galt for menneske og folkeslag her nede, skulle det endre Gud? Gud er ikke et menneske. Han kan ikke lyge. Han angrer ikke sitt løftesord. Han er trufast. Tre ord som du kan ta med deg fra denne appellen. Så vil jeg ta det med inn i profeten Amos, den 9. kapitlet, altså slutten av hans bok. Og så skal vi lese noe sammen. Legg nøye merke til hva vi leser her. Det første, det er jo veldig trist og smertefullt. Men etter hvert blir det jo en trøst og en oppmuntring med en vidunderlig og tydelig tale. Skulle jeg ha anledningen her i kveld å tale til et menneske eller flere som tenker at de løfter som Gud har gitt i det gamle testamentet til Israel. De lytter med överföra och tolka på oss. Så följ extra gott med. Men du kan ju följa med om du tror att det löften till Israel gällde framdeles och. Lägg märke till dessa två huvudsannheter här. Vers 8. Sjå. Ögo åt Herren, Herren är vänd emot detta syndige rike. Och jag vill rydda det ut från jorden. Men jag vill inte helt rydda ut Jakobs hus, säger Herren. För sjå, jag by att Israels ätta ska ristas mellan alla folkeslaga, liksom en rister i ett sold och inte ett kornfält i jorden. För svärd ska de dö, alla syndare i folket mitt, de som säger, olycka ska inte nå oss eller inte komma över oss. Och hör vidare, vi läser direkt vidare. På den dagen vill jag resa upp att Davids fallne hytte. Jag vill mura att rivnen händer och resa upp det som är brutet ner i henne. Jag vill bygga henne upp att som i gamla dagar. Så det får ta i äge det som är att av Edom och alla hedningfolka som vart kallade vid mitt namn, säger Herren, han som ger detta. Sjå, dagar käm, säger Herren, då han som plöjer ska nå att han som höstar, och han som trackar vindruer ska nå att han som sår utsäde. Och fjälla ska drypa av druesaft, och alla haugarna ska flöjma över. Och jag vill göra ände på fangenskapet för Israel, folket mitt. De ska bygga upp att de ödelagde byarna och buder, och planta vingarar och dricka vinen från dig. Och de ska dyrka upp hagar och äta frukta från dig. Jag vill planta dig i landet dära, och de skall aldrig mer värta rykte upp ur landet sitt, det som jag har givet dig, säger Herren din Gud. Detta triste budskap som jag läser, hvor blir oppfyllelsen av det? Og for så vidt også det gledelige budskap. Hvor finner vi oppfyllelsen? Profeten Amos levde omtrent samtidig med profeten Jesaja. Du ser i begge skrifter så er det når kong Usia er konge i Judarike, Sørrike. En regner med at han virker som profet 760-750 cirka för Kristi födsel. Är det inte då naturligt att tänka att det här talar om det som är kallat för det babylonska fångenskap? För han profeterar detta här tidligare än att Nordrike blev bortfört till Assyria, som skedde i 722 cirka för Kristus. Alltså han är nog en 10 år för där sker. Och Sörrike, Juda område omkring Jerusalem, de blev ju bortfört till Babylonia under kung Nebukadnesar. Där skedde ju i flera etapper, men läser ju om Daniel och vännerna hans. De blev ju bortfört ifrån Juda cirka 606 eller 5 för Kristus. Så det är en ny etapp på 590-talet. Och inte minst i 586 då Jerusalem blev ödelagt och det vackra Herrens tempel, eller Salomos tempel som man kallar det, sig av han som reste där, blev ödelagt. Är det då Amos först och främst profetera? Bibeln, där är en kista med en dubbelbund. Där bara ser det mer och mer. Så det kan nok være noe sannhet i forbindelse med den dommen som kom både over Nordrike og Sørrike. Men legg merke til at de skal ristes blant alle folkeslag. Alle folkeslag. Det et gledens budskap om at Davids fallne hytte skal reises opp igjen. Han skal bygges opp igjen. Det heimkomsten etter det babylonske fangenskap? Profeten Jeremia har jo sagt flere ganger at fangenskapet skulle vare i 70 år. Og det skjer jo i dobbelt forstand. Ifra Daniel og noen ble bortført i 606 cirka. Og frem til de første drog tilbake, så det en 70-årsperiode. Men også ifra tempelet ble øyelagt i 586, til det såkalte Serubabels tempel ble innvigd i 516 før Kristus, så det også 70 år. Men det etter disse 70 år, Amos sitt budskap blir oppfylt? I hvert fall ikke helt og fullt. Hvorfor kan du påstå det, predikant? Ja, la du merke til hva som sto her i det siste vers. Jeg synes Guds ord er så klinkende klart på dette området her. Det ikke mulig å misforstå, spør du meg. Les selv. Siste verset i Amos bok. Jeg... Ja, men kan stamme vers 14 og eller første setningen. Jeg vil gjøre ende på fangenskapet for Israel, folket mitt. Vers 15. Jeg vil plante deg i landet deira, og de skal aldri mer verta rykte opp ur landet sitt. Det som jeg har gjeve deg, sier Herren, din Gud. La oss bare lese ting som det står og bruke den historiekunnskap som vi har. Når delen av folket kom tilbake etter det babylonske fangenskap, har de da aldri mer blitt rykt opp ur landet sitt som Gud har gitt i? Svaret jo nei. Det skjedde ting under Titus. Det skjedde ting under keisar Hadrian. Det ble en bortføring til alle folkeslag. Ja, men da ble ikke dette ord oppfylt ved heimkomsten ifra Babylon. For de skal aldri mer rykkes opp etter at Herren planta de i landet sitt. Les selv. Der en oppfyllelse på et langt senere tidspunkt. Gud har gitt sitt ord, og han trofast. Jo, men Israel har jo gjort mye rart. Ingen understreker det mer enn Gud selv, Israels Gud. De har gjort mye rart, og det har jeg og det har du gjort også. Men om de var troløse, og du og jeg har vært troløse, så endrer det ikke den fantastiske egenskapen av himmelens Gud. Han er trofast. Det ingenting som skjer på denne klode eller i hele universet som kan endre på dette her bibelske faktum. Gud er trofast. For han kan ikke fornekte seg selv. Det begrunnelsen. Så fører han de tilbake. Nesten utrydda, men ikke helt, Jakobs hus. Nesten utrydda, men ikke helt. En rest er tilbake. Og han samler de fra alle folkeslag. Og da utfordrer jeg ikke, når Bibelen er så tydelig på dette her, så ta med deg den sannhet inn når du leser over de andre løfte. De skal samles på Israels fjell. De ska dyrka upp landet. Han ska ta bort steinhjärta och ge dig ett kötthjärta. Stänka rent vatten på dig. De ska gå upp till han som de har genomstunget. Han ska renna ut nådeanden och böneanden. Allt som han har lovt sitt utvalde jordiska egendomsfolk Israel ska han trufaste Gud föra fram. Ser du hur välsignat gott detta här är också för norrmän? Tänk om det var slik att om Gud talte så pass tydligt i den gammeltestamentliga tid till sitt folk och så skulle det liksom ändra sig. Ja, nu har jag ju brukt navnet Israel, men jag menar ju inte akkurat dicka, det är ju någon andra som heter Israel. Du hade ju inte likt om ett människa uppförde sig slik. Nämne namnet ditt och gav dig ett löfte och när du skulle liksom, trodde du skulle få motta gaven, så får du liksom höra, ja, det var ju navnet ditt, men det är ju andra som har samma namn, så det var ju det jag mente. Tror du Gud lurer det människa som han bryr sig så mycket med att han ger ett budskap till? Han som inte kan förnekta sig själv. Då kunde ju du bli usikker då på det löfte du har tröstat dig till och det ord du har strekat under i Bibeln. Han som tillgiv all din skuld. Ja, hur ska jag tolka all? Är det 90%? Jesu Guds sons blod rensar ifrån all synd. Ja, hur ska jag tolka eller omtolka det? Betyder nästan all synd? Eller en del synder som inte är med? Han som begynte den goda gärning i dig ska fullföra in till Jesu Krist idag. Betyder att han ska fullföra eller ska han göra det halvgjort? Du känner det får konsekvenser när man börjar att ha en inläggelse och en omtolkning och sträcka Guds ord i alla rättningar. Till längre leve, till längre läsa Guds ord. Till starkare blir det för mig. Läs det som det står. Inte ha några finurliga förtolkningar. Det händer att Bibeln själv driver mig till att förstå ett avsnitt på en annan måte. Ja, det händer. Men mitt utgångspunkt är mer och mer vanliga människor som kan läsa innerboks. Läs det som det står. Guds ord är gitt för vanliga människor. Och Guds ond är närvarande, för ordet är ondens värld. Gud är trufast. Han är trufast mot dig. Du är skröpel. Det vet Gud. Men han kan inte förnekta sig själv och bli trulös för det du är det. Israel är Guds demonstrationsfolk. Vi känner oss själv igen i det. Och vi känner Israels Gud igen. Och ska få lov att ta till oss. Han som är trufast mot detta här frälsesredskap som han valde ut som sitt egendomsfolk. Han är tru. Han är trufast. Han är sandru. Han står bak sitt löftesord. Så jamväl när du säger att du inte ser han. Det händer ju ofta i livet. Vanskeligheter, sjukdom, sorg, forskjelliga utfordringar och bekymringar. Jamväl när du säger att du inte ser han. Så ser han nog din sak. Och du lite väntar på han. Jag är överbevist om att en dag så ser man detta i fullt lys och ska bryta ut i tillbedelsen. Värdig är du, vår Herre och Gud, till att få lovprisning och ära och makta. Och värdig är du, lamme som köpt oss till Gud med blodet ifrån alla folk och ett och tungemål. Ingen ska bebreida Gud där framme. Ingen ska säga du helt inte ord Gud. Ingen ska säga du skuffa med Gud. Ingen ska säga du var maktlös Gud. Ingen ska säga du hållt inte ord Gud. Du är värdig all min tillbedelse. Gud är trofast. Du kan inte ändra det. Styr i ord och Israel kan inte ändra det. Den norska regeringen kan inte ändra det. Obama kan inte ändra det. Israels folk kan inte ändra det. Han som sitter på tronen är helt suverän. Gud är trofast. Amen.